Jimmy Åkessons moskéutspel skakar om långt utanför partipolitiken. Är näringslivets romans med Sverigedemokraterna över? Dessutom anar vi en borgerlig misstro mot det stora kärnkraftsprojektet. Det är tisdag 28 november. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Jag heter Filippa Rogvall och med mig i studion som vanligt Expressens politikreporter Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Hej, och Anette Holmqvist.
Hej, kul Hej. Att vara här igen.
Det är livat i svensk politik just nu. Ulf Kristersson blev utbuad från en after work i Göteborg. Han talade om Israel och folkrätten. Märta Stenevi råkade lajka ett antisemitiskt inlägg av Stina Wolter. Och sen avslutades helgen med att Jimmy Åkesson vill riva moskéer. Vad tar ni med er från den politiska veckan som gått?
Ja, alltså får jag anmäla något helt annat till den här listan på spännande politiska nyheter, så har jag kanske lite udda val här, men en ledartext av PM Nilsson som publicerades i förra veckan i Dagens Industri. Alltså, PM,
just det, ja. Statssekreterare åt Ulf Kristersson ett kort tag och nu tillträdande Timbro-chef.
Ja, han blev det här nu i måndags faktiskt. Nej, men han är ju generellt, tycker jag man bara kan säga kort, väldigt bra temperaturmätare på vad borgerligheten är på väg. Han har ju faktiskt gått före rätt många gånger. Han var ju liksom tidigt ute, för migrationen, samarbetet med Sverigedemokraterna var han också tidigt ute i borgerligheten där och drev på för det. I den här artikeln då, så det han gör tycker jag är att han ändå på allvar sår tvivel kring liksom det här som ändå har varit ett av högerns stora politiska projekt, alltså kärnkraften och bygga ut kärnkraften. Så det är inte så att han går emot det, men han liksom krasst konstaterar att investeringsviljan inte riktigt finns där.
Ja, men precis. Och det är ju så intressant att det nya MP-språkröret Daniel Heldén, han lyfter själv fram den här artikeln som PM Nilsson har skrivit. Och han såg det som någon slags bevis på det här som vi pratade om i förra veckan, att Heldéns eget nej till ny kärnkraft inte kommer bli något problem eftersom näringslivet inte vill betala för det här.
Just det. Det känns som att PM Nilsson har en liten kärlek till Daniel Heldén.
Ja, nej men alltså, ja, verkligen. Så han, där är för sig lite ensam inom borgerligheten kanske man ska säga. Men alltså, jag liksom har själv ringt lite på det här, för jag tycker som sagt att det är spännande. Och alltså, till att börja med kan vi konstatera att det PM skriver här inte är särskilt populärt på Storgatan, där Svenskt Näringsliv sitter, som väl ändå finansierar Timbro, tror jag väl.
Så. Det genaste clinch med nya.
Ja, men nu skrev han där för sig några dagar innan han tillträdde. Men alltså, jag tror när man pratar runt så är det tydligt så att PM Nilsson ändå fångar någonting här. Någonting som har potential att bli ett rejält problem, tror jag, för regeringen som ändå har investerat så mycket i den här kärnkraftsfrågan. För att liksom, när man pratar runt, för jag ringde lite sådär och kollade lite i näringslivet, så även om de på Svenskt Näringsliv viftar bort det här, så liksom ställer man frågan till industrin, så här, vill ni ha ny kärnkraft? Då svarar alla ja. Men ställer man frågan, vill du investera i ny kärnkraft? Så blir det ju tydligt att det är väldigt mycket mer avvaktande.
Du då, Anette, har du också legat vaken över elpriser och energipolitik?
Nej, det får man väl säga att det är en helt annan sak som jag tar med mig från senaste tiden. Förutom såklart den förkylning som jag dras med, så tycker jag det är svårt att runda frågan om Sverigedemokraternas mångåriga ledamot Sven-Olof Sällström, som under partiets landsdagar berättade att han har spridd gallgångscancer och bara månader kvar att leva. Det känns svårt att gå förbi, tycker jag.
Nej, men verkligen. Det var ju en väldigt stark intervju som du bland annat gjorde med honom, och att han liksom fortsatte jobba är där på SDs landsdagar som ju var i Västerås nu i helgen. Sällström är ju intressant för han sitter i försvarsutskottet och har varit drivande för att SD ska svänga i NATO-frågan, vilket partiet också gjorde förra året. Men nu säger Jimmy Åkesson att han har ledsnat lite på den här utdragna processen.
Det kan man möjligen förstå.
Kanske är det så vi ska tolka honom när han höll sitt tal. Vi får anta att det inte landade så väl hos Turkiets president Erdogan.
Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamistiska monument i stadsbilden bör helt tas bort.
Vad säger ni om SD-ledarens utspel?
Ja, men det var ju en rejäl handgranat där, kan man ju säga. Att Åkesson vill riva moskéer och minareter och andra religiösa symboler som han ser som islamistiska, det har ju verkligen skakat om.
Mm. Vad är det för reaktioner som kommit?
Ja, men det här utspelet har faktiskt chockat delar av den politiska sfären, skulle jag säga. En del menar ju att det här kan inte tas seriöst för att det är så luddigt. Vad är det för slags förslag egentligen? Men en del har också sagt att de på allvar har trott att Sverigedemokraterna har förändrats som parti och har gett exempel på att till exempel Björn Söder, som har suttit i partistyrelsen i över 20 år, nu petas, och det har man kopplat samman bland annat med hans tidigare kritiserade utspel, bland annat där han jämförde Pride, eller menade att det fanns kopplingar mellan Pride och pedofili. Men nu faktiskt några av de här personerna som har sagt till mig att ja, men undrar om man har gått på en blunder, och det egentligen är Åkessons ord som är den verkliga och väldigt hårda kärnan i Sverigedemokraterna.
Ja. Har du samma reaktion?
Ja, så sen tycker jag man kan förundras lite över att folk blir så förvånade, för det här är ju verkligen så SD tycker. Alltså, islamkritiken har man ju liksom aldrig övergett, och det är ju tydligt, tycker jag, när det kommer till islam och muslimer så kan man liksom inte lägga band på sig. Alltså, trots att de måste ha förstått talskrivare, och när de satt där i staben och formade det här talet så förstod man att det skulle leda till kritik. Och så vet jag inte om de förstår att det skulle bli så besvärlig kritik som det ändå har varit när Magnus Ranstorp och andra liksom terrorexperter pratar om ökad hotnivå. För det är ju, tror jag, liksom, det blir något annat då än när det är liksom socialdemokrater som bråkar och så. Och sen då det här med Turkiet och den svenska NATO-ansökan, att det är besvärlig för det. Det kanske inte heller är så himla lyckat. Men liksom, det är som att man inte kan hålla sig tillbaka. Det är någon form av, man har någon närmast liksom islam-tourettes här. Och liksom, ibland tycker man får... Man får ju frågan ibland, tycker jag, när Richard Jomshof är ute och pratar, så kan man säga, ja, men varför får han hålla så där, liksom så. Men då är det här med liksom de tycker ju så här. Alltså det är liksom hela partiets liksom fundament vilar ju liksom på den här islamkritiken. Det är väldigt centralt.
Ja, men visst är det så. Det är ju också någonting som är centralt för Sverigedemokraternas systerpartier ute i Europa. Islamkritiken är central för de nationalistiska partierna idag, har på något sätt ersatt antisemitismen som fanns ganska djupt rotad i de här partierna bara för några decennier sedan.
Men även om ni inte är så förvånade över själva islamkritiken i det här utspelet, vad finns det egentligen för realitet i förslaget? Kan man börja riva minareter och muslimska symboler i Sverige?
Det skulle jag ha mycket svårt att tro. Hur skulle det gå till? Och just nu så verkar motståndet mot det här förslaget rätt kompakt.
Ja, men sen liksom, han brukar göra så här, Jim Åkesson. Han har gjort det flera gånger liksom, och tänker högt. Det är liksom inget konkret, det är ingen konkret policy, det finns inget färdigt förslag. Han tänker högt i ett väldigt så här, spetsigt tonläge. Och sen så handlar allt om det. Alltså nu för ett tag sedan var det här med medborgarskapet som skulle ryckas tillbaka, och sen så debatteras det veckor, och så går Gunnar Strömmer ut och liksom börjar prata om att ja, men det, vi ska nog göra så.
Så kanske en partiledare som har suttit i 18 år vågar göra. Den andra tidigare jämförelsen man kan göra är väl Göran Persson, som ofta resonerade sig fram till saker på ett oväntat sätt.
Ja, nej, men han har ju verkligen det. Så är det verkligen. Men idag är han liksom lite av ett unikum som kan göra det. Sen är det väl så, när man inte sitter i regeringen så är det lättare. Men liksom, och det här är liksom, ja, lett till massa kritik, ganska mycket förväntad kritik. Men sen tycker jag, när man ringer runt, för det tycker jag man ska med sig här, så om man pratar runt inom borgerlighet och bland en del personer så där, som man, för att stämma av det här, så liksom är det ju tydligt, tycker jag, att liksom alla avfärdar inte det här, utan en hel del också, en del i alla fall, menar ju att han lyfter en ytterst relevant fråga och liksom till och med rätt i saken, fast man kanske vänder sig mot ton, liksom tycker att han har fel tonläge och pekar, och då pekar de just på det här med liksom problemen som finns liksom med i och omkring vissa moskéer och den liksom radikalisering som sker bland en del muslimer i Sverige, och påminner om det, att Sverige liksom ändå var det landet efter Belgien som exporterade flest IS-krigare när det begav sig.
För vi har ju ändå ett väldigt känsligt läge just nu med just det här terrorhotet mot Sverige. Vi har NATO-ansökan som aldrig går i mål. Vad innebär Jimmie Åkessons utspel i det sammanhanget?
Ja, men det är ju väldigt intressant faktiskt, att enligt Sveriges Radio så har det bara på några dagar skrivits över 30 000 artiklar om det här utomlands. Yep. Och talet ska översatts till 5 olika språk, bland annat turkiska och arabiska.
Ett genombrott.
Ja, så det kan nog ytterligare försvåra den här redan knepiga NATO-processen. Och det sägs också finnas en risk för att det förstärker den här seglivade bilden som nu har satt sig om att Sverige är ett islamofobiskt land.
Mm. Man kan ju fråga sig för sig om NATO-processen kan liksom, den verkar ju stå rätt still även innan detta, men verkligen. Nej, men sen det liksom hela den här säkerhetsaspekten var ju det, och liksom just oron för att det ska leda till ökad hotnivå mot Sverige, det var ju det som fick regeringen och Ulf Kristersson att gå ut så snabbt och även på engelska och på Twitter och liksom tydligt ta avstånd från det här. Och det ska man med sig, det bryter ju mot en, liksom en viktig princip egentligen som Moderaterna haft, där liksom man verkligen inte velat hamna i ett läge när man ska kommentera Jim Åkessons utspel. Alltså man, jag vet inte hur många gånger man har frågat om vad säger du och vad säger ni? Vad tänker ni om det här med som Jim Åkesson och Sverigedemokraterna eller Richard Jomshoff har kastat ur sig? Nej, men det vill ha någon som skjutit ifrån sig, för man vill inte hamna i ett läge där man ska liksom ständigt behöva kommentera vad han säger. Men nu då liksom så tydligt ut, ta avstånd, och det, liksom, det handlar ju om den här liksom hotbilden mot Sverige som man då tar på allvar.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Vi som följer svensk politik är som sagt ganska vana vid Sverigedemokraternas islamtourettes, eller vad man nu vill kalla det för. Men vad tror ni var syftet med Jimmie Åkessons utspel?
Ja, alltså till att börja med så tycker de ju så här. Det är väl liksom grundaspekten här. Men sen är det ju så att de gör bedömningen, strategen i partiet, att de tjänar på att liksom flytta fram positionerna, piska upp en stämning, liksom att laddningen kring partiet ska bestå. Det vill de ju verkligen. De är rädda för att den ska försvinna.
Allt det här pratet om Åkesson som statsminister gör att de är rädda att bli sedda, ja, som etablissemanget.
Ja, det är liksom en ständig balansgång för dem såklart. Men sen när man liksom pratar med liksom analysen i regeringskansliet, alltså man, inte de sverigedemokratiska tjänstemännen utan man pratar med liksom moderater och andra där, så är det ju, de tror ju inte det den här gången. De tror att liksom SD gick bort så här och att den här kritiken kring liksom som kommer från, ja, men Magnus Ranstorp och andra liksom, om att det kan leda till en ökad hotnivå, att det verkligen är skadligt för SD. Och sen ska man ha med sig här att Sverigedemokraterna numera är ett parti på över 20%. De har liksom stora, breda väljargrupper som röstar på dem. Och det liksom gör ju att det inte lika säkert. Alltså frågan är, det kan ju finnas ett antal procentenheter av de där 20 som får en klump i magen och tycker att det är obehagligt det här, menar terrorexperter och andra säger att det är farligt det här.
Ja, visst är det ju så. Den här frågan, den på något sätt både upprör och förbryllar ju i regeringskretsen. Någon som jag pratade med sa att det här är väl ännu ett exempel på det Åkesson gör, att han skruvar upp tempot och får massor av uppmärksamhet i media någon dag och sen går han ut och så kyler han ner. Och det var ju precis det som hände den här gången. Han gick ju ut, ja, det var väl igår senast, i en debattartikel i Aftonbladet där han nyanserade sig. Och en del menar också att det här är en strategi som Sverigedemokraterna har i att flytta fram positionerna i väldigt kontroversiella frågor, att det är liksom 2 steg fram och 1 tillbaks, ja, hela tiden.
Ja, men verkligen. Nej, men det är väl just liksom det som, det är egentligen ingenting nytt i detta. De har ju tyckt så här länge som sagt, men det som är nytt är ju Sverigedemokraternas maktställning. Det är det som gör, tillför ny laddning och gör det här mycket känsligare.
Precis, så är det ju. Och i förlängningen kan ju det här faktiskt komma att påverka människors säkerhet och NATO-processen, men också ekonomin, alltså affärerna med andra länder. Det är i alla fall en risk som företagen ser. Flera menar dessutom att det här kommer dröja kvar länge. Det är ingenting som man bara suddar bort i en handvändning.
För det är kämpigt för företagen utomlands nu med Sverigebilden som råder i muslimska delen av världen. Hur upplever ni att näringslivet tagit emot det här utspelet?
Men det där är intressant. Alltså, en av de saker som jag verkligen tar med mig från Sverigedemokraternas landsdag, alltså både jag och Annette, vi var ju där, det var liksom näringslivets reaktioner. Alltså, det var ju en del för näringslivet som var på plats, som det ju alltid är när det är den här typen av partisammankomster. Och det var liksom ändå rätt rynkade pannor, skulle jag säga, bland de som var där och även bland företrädare som följde på distans när man pratade runt efter det här talet från Jimmie Åkesson. Alltså, man gillade inte det. Det är väldigt tydligt. Alltså, jag har pratat med flera och de uttrycker verkligen en besvikelse. Det här var inte vad de ville höra. Alltså, det här är ju liksom
de var inte medvetna om den här islamist-touretsen.
Nej, men alltså, det är klart att man vet att det finns där, men liksom, det här är ju svenska, liksom, stora svenska exportföretag som är helt beroende av goda relationer med alla möjliga länder och liksom en positiv bild av Sverige även i Mellanöstern.
Ja, men precis så är det. Och många tycker ju att Åkesson tog det alldeles för långt den här gången. Och några som jag pratade med sa till och med att det här är värre än LVU-kampanjen och koranbränningarna. Just eftersom det läggs ovanpå det som de problem som tidigare fanns. Och dessutom sägs av en person med så nära koppling till regeringen. Vilket gör att det kan tolkas som att det är någonting som faktiskt Sverige tycker.
Men hur påverkas de här företagen egentligen?
Ja, men det är ju väldigt oklart om det här senaste har hunnit påverka på något dramatiskt sätt. Men flera företag vittnar ju att de redan har stora problem, framförallt i muslimska länder. Och att det här var verkligen inte vad som behövdes. Och det pratas också om att många företag har tvingats tona ner det svenska. Det som tidigare öppnade dörrar idag är någonting som man inte längre vågar skylta med.
Plocka bort alla dalahästar från fönstret.
Ja, precis. Och att man också försöker genom sina lokalanställda, alltså de som talar språket och som har sin bas i de här olika länderna, för att försöka sätta en annan bild av Sverige och kyla ner stämningen.
Mm. Nej, men liksom, näringslivet, man kan säga, liksom, de är ju superpragmatiker. Alltså, de, yeah. Verkligen. Alltså, alltså, kanske det finns undantag. Svensk Näringslivsmedia Service kanske inte kan kategoriseras som superpragmatiker för de som är inne på olika sociala medieplattformar och så och följer dem. Men alltså, liksom, exportföretagen, de stora ledande näringslivsaktörerna, de är väldigt pragmatiska. De vill ju helst av allt att alla bara ska sitta runt bord och göra upp så.
Ja, det här är inte personer som gillar högt tonläge och konfliktsökeri direkt.
Nej, men liksom exakt. Och ta Wallenbergsfären till exempel då. Alltså det är ju, de har byggt hela sin liksom framgång på liksom väldigt goda politiska relationer och dessutom en rätt pragmatisk svensk utrikespolitik. Alltså Stefan Löfven, han liksom, det var ju en av hans stora grejer att han reste runt och det var olika industrimässor och allt vad det nu var. Och han hade ju hela tiden med sig liksom ledande näringslivsföretag. Företrädare, alltså när han var i USA och besökte Donald Trump i Vita huset, så du var där.
Ja, ja. Jag var där.
Och då, jag menar liksom kusinerna Wallenberg, Jakob och Marcus heter de väl på främsta raden, Börje Ekholm som vd på Ericsson och Saabs vd var väl också där, så hela Wallenbergsfären var representerad liksom, och det är lite så det ser ut och även idag, jag menar jag vet att de har ju arbetat aktivt, försökt verkligen för att förbättra relationen, Sveriges relation i Mellanöstern, bilden av Sverige. Jag tror att Börje kommer att även varit involverad där, men nu med liksom företrädare för nuvarande regeringen. Men liksom, när man ringer runt nu så är det liksom tydligt att det är liksom väldigt hårda omdömen om det här som Jimmie Åkesson har sagt. Men just anledning av det här, alltså man gillar verkligen inte det här. Och det var liksom, ingen vill gå ut med namn, man vill inte hamna i polemik med liksom ett stort parti på det här sättet. Ta politisk ställning. Men det var en som jag pratade med som sa att liksom det här är djupt olämpligt och ansvarslöst.
För näringslivet är ändå på plats här på Sverigedemokraternas landsdagar. Och det är inte heller första gången som de visar intresse för
just SD?
Nej, men alltså, så är det ju. Alltså, näringslivet, de är ju, har varit måna om att liksom, ha relationer med Sverigedemokraterna, och man ska säga att de också var, alltså Svenskt Näringsliv, de var ju först med och gick före politiken med att skapa relationer och bygga relationer med Sverigedemokraterna. Det här var ju, liksom lite, var ju rätt kontroversiellt när det skedde, ja, men runt valet där 2014.
Du som DI-reporter lyckades väl avslöja en del kontroverser?
Ja, men precis. Det är liksom lobbyingen som var. Det var liksom en väldigt omfattande lobbying mot Sverigedemokraterna. Alltså Marcus Uvell, som då var vd på Kreab, han var för övrigt också på plats där på landsdagarna. Han var ju väldigt tidig med det. Och liksom, han och andra, liksom, de var liksom... De bidrog ju någonstans i sitt uppvaktande relationsbyggande till att föra... Sverigedemokraterna åt höger. Alltså det här var ju någonting liksom otroligt definierande för svensk politik som hände under de här åren, där liksom Sverigedemokraterna verkligen blev ett högerparti. Alltså den ekonomiska politiken och synen på företagen, man svängde om vinst i välfärden, och liksom, jag vet att man pratade på den tiden med så här, företrädare för Svenskt Näringsliv som var helt förundrade och bara konstaterade att de tar våra program och kopierar rakt av och lägger in i sitt partiprogram. Det var ju som en dröm.
Ja, men så var det ju, och Sverigedemokraterna var ju ett parti som det var väldigt tacksamt att lobba mot på den tiden, speciellt som motparten, alltså LO, inte lobbade mot dem.
Uppvaktningen, av principiella skäl då?
Ja, eller? Precis. Uppvaktningen kom liksom bara från ett håll, och ett tag var det ju så att näringslivslobbyisterna i princip stod i kö utanför Sverigedemokraternas riksdagskansli.
Ja, men verkligen. Men sen tror jag så här, Sverigedemokraterna, de är ju såklart fortfarande måna om liksom, det här med att näringslivet är på plats på deras landsdag, och man tycker det är viktigt och så. Men liksom, näringslivets frågor generellt, liksom, det är ju inte de som står på högst upp på dagordningen i den politiska debatten. Och liksom, man är kanske inte lika liksom, ängsliga för att få näringslivets support. Det här var liksom i början när de blev uppvaktade. De tyckte det var så flott att liksom, det var ens några som ville träffa dem, eftersom de politikerna inte ville det.
De politiska motståndarna älskade att trycka till Sverigedemokraterna här och säga att det kostade bara en flådig middag att få dem att svänga om vinster i välfärden.
Verkligen. Men verkligen. Men sen är det ju liksom, det som blir tydligt är att det här liksom nu, det här med att hålla näringslivet på gott humör, det är liksom det övertrumfa, alltså att riva moskéer är liksom det, och den här islamkritiken, det liksom är viktigare. Så att så. Men sen, det var lite roligt, för det var ju som sagt flera från näringslivet som var på plats där i Västerås på landsdagarna, och liksom, som jag tror ändå min bild var, att de var inte helt bekväma, det var lite rynkade pannor som jag sa. Men sen så skulle ju också Ultima Thule spela där på kvällen.
Det nationalistiska vikingarockbandet.
Exakt, så. Det började gå rykten redan på dagen om att de skulle spela och sådär. Men sen så blev det ju klart att de då, det här var ju lite hemligt och sådär. Det är ju egentligen inte
det är väl det enda bandet som vill spela på deras
tillställningar. Ja, eller? Och det här var, tror jag, liksom, det här var ju jätteladdat om man hade varit laddat kanske tidigare. Men nu är det liksom, de har spelat tidigare på SDs fester, och det är liksom ingen jättegrej, och alla är helt öppna med att de älskar det här. Men för de här liksom näringslivsföreträdarna så blev det liksom de var liksom lite obekväma redan innan efter allt som hade sagts, och det blev liksom en grej för mycket. Så de liksom packade och gick där innan Ultima Thule skulle dra igång.
Okej, så näringslivet diggar inte vikingarock, men vad säger Ulf Kristersson och regeringen om att SD skärper tonen på det här sättet?
Ja, men Kristersson tog ju avstånd från det här på en enda gång. Och folk i regeringskretsen är väl både upprörda och frågande till Åkessons utspel. Men tydligen så ska inte Åkesson ha förankrat det här med de andra partierna innan han höll sitt tal. Och flera undrar, varför gör han det? Vad vill han? Vad är syftet? Handlar det om att en del spekulerar till och med om det handlar om att sabotera NATO-processen medvetet och sådär?
Brukar de förankra saker nu? Är det liksom en del av tidavtalet?
Ja, men det är väl liksom, det är en princip de har, att man ska det. Så. Nej, men det är ju irriterat i regeringskretsen över det här. Det, liksom, omoget är liksom ett ord som flera moderater jag pratar med använder. Liksom, och det skadar ändå bilden också på ett lite djupare plan. Alltså det är inte så att man går så långt som att, det liksom, att man säger att det här liksom sår tvivel till om SD kan sitta i regeringen kanske. Men frågan finns ändå där. För det är ändå så att hela den här frågan kring Sverige, nästa steg i det här samarbetet, att SD ska ta plats i, den finns ju där. Och, liksom, och det som man kan säga, tycker jag, det är att liksom, för Moderaterna så har ju hela tiden utrikespolitiken, det är, liksom, det är en öm tå, det är känsligt, och Sverigedemokraternas väldigt aktivist rasistiska hållning, det är ju inte bara kopplat till islam utan kopplat till Kina och massa olika frågor, så liksom bedöms ju de inte som ett liksom, där har man inte bedömts.
Det är ovanligt mycket utrikespolitik i svensk debatt just nu också.
Men det är verkligen, och där har de inte känts liksom som, där tycker Moderater inte att de är regeringsdugliga, inte har varit det. Det har varit jätteviktigt för dem att liksom poängtera det när man gick in i det här samarbetet. Nej men hallå, utrikespolitiken ligger faktiskt utanför. Men alltså den dagen då som Sverigedemokraterna ska sitta med regeringen, vilket ju liksom blir en höga majoritet i nästa val, ja, men då ska SD sitta med, det verkar de flesta utgå från. Ja men då såklart så kommer utrikespolitiken, kommer Sverigedemokraterna inflyta den över den, och det är känsligt.
Ja, men jag vet inte vad du har hört, Thomas, men några som jag pratade med menar att även om Kristersson har fördömt uttalandet så kommer det här tjafset kring Åkessons moskéuttalanden vara någonting som samordningskansliet kommer vara tvunget att hantera.
Ja, men speciellt om det ska bli konkret politik av det, antar jag.
Precis, precis. Och också flera stycken har sagt att det är viktigt i ett sånt här läge, alltså från regeringshåll då, att klara att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Dels att poängtera utåt att det här som Åkesson säger, det är inte en svensk linje. Men också fortsätta att tydligt fördöma islamism.
Mm, verkligen.
Men det låter ju inte som att det här är något som hotar samarbetet.
Nej, men det är inte sådär. Och det är liksom parallellt med det här så har det pågått förhandlingar på Harpsund. Jim Åkesson kom ju direkt till landstagarna där från de här förhandlingarna med de andra tidledarna på Harpsund. Och det har inte riktigt nått i mål. Men liksom generellt så är ju...
Såklart att det var på Harpsund.
Alltså. Ja, verkligen. Men generellt så är ju bilden att det, liksom, det går ju bra det här samarbetet. Den bilden får man egentligen från alla inblandade. Och nu ska ju då nya frågor införas in i det här tidavtalet på något sätt. Vi får se hur omfattande det blir, men ändå. Återigen, det gör är att det liksom någonstans finns vissa tvivel kring nästa steg. Att Sverigedemokraterna i regeringen, och om de nu ska få sitta med i regeringen så får jag en väldigt stark känsla av att Moderaterna kommer hålla hårt utrikesministerposten. På den sidan finns det nog många poster de vill hålla hårt i. Men
ja, så är det nog.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Även Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson reagerade väldigt skarpt mot Åkessons moskéutspel och tyckte att här går gränsen, nu måste regeringen slänga ut SDs tjänstemän från regeringskansliet. Att döma av reaktionerna från regeringen kommer kanske inte så bli fallet, men hur mycket tål regeringen, tror ni?
Jag tror att de kommer hacka i sig en hel del faktiskt. De vill ju behålla regeringsmakten. Och att Andersson säger så här, det är klart att hon gör. Hon vill ju visa att hon är redo att kliva in. Det här är ju hennes politiska motståndare.
Verkligen, det är det hon har.
Det har ju också snurrat lite i sociala medier att tidigare S-ministern Ardalan Shekarabi ville stänga en moské förra året. Islamic Center i Stockholm. Vad skulle ni säga, vad är skillnaden mellan hans utspel och Jimmy Åkessons?
Ja, men väldigt många tycker ju att det är inte så stor skillnad. De tycker att Socialdemokraterna gör ju exakt samma sak. Mm. Men från S så är ju såklart många invändningar mot det. De menar ju att det inte minst handlar om tajmingen när det här har sagts. Shekarabis utspel kom under slöjdebatten i Iran förra året när en massa kvinnor tog av sig slöjorna för att protestera mot moralpolisen där. Och Åkesson sa det här om att riva moskéer under brinnande NATO-process. Dessutom påpekade Shekarabi, precis som du säger Filippa, att en speciell moské i Järfälla som han pekade ut den som iranska regimens förlängda arm och tyckte att den borde stängas och imamen slängas ut.
Men är det inte lite så ändå att liksom Socialdemokraternas liksom, pitch till väljarna, det man ska sälja in. För jag menar, det är ändå så att så här, ja, alltså det är klart att det finns stora nyansskillnader i språkbruk och annat. Och, det liksom, och även när det här med riva moskéer, ja, men det är jättestor skillnad. Men liksom, i grunden så är det ändå så att Socialdemokraterna, de tar ju faktiskt inte särskilt mycket konflikt med tidigare regeringen när det kommer till sakpolitik. Alltså när det gäller migrationen och lag och ordning. Man är liksom livrädda för att framstå som att man ska gå och riva upp massa saker inom de här områdena. Utan liksom, lite är väl liksom, ja, men liksom lite av samma politik men med ett mänskligare ansikte och med Magdalena Andersson istället för Ulf Kristersson. Typ.
Ja, men precis. Så är det ju.
Ulf Kristersson har ju själv trampat i klaveret nyligen med den här felsägningen som, ja, men fick större proportioner än när Magdalena Andersson sa Jamal Hamas förra veckan. Vi kan ju lyssna på hur det lät.
Sverige och EU står enat i att Israel har rätt till försvar inom ramen.
Även om ganska få tror att Kristersson faktiskt var på väg att säga folkmord här utan det klassiska devisen Israel har rätt att försvara sig inom folkrätten, så har det här klippet fått rejäl spridning även utomlands. Sammantaget en ganska dålig vecka för Sverigebilden, eller vad säger ni?
Ja, men Sverigebilden, kan den bli sämre nu skulle jag säga. Ja, men när det gäller sakfrågan så gick ju Magdalena Andersson ut och uppmanade folk att inte sprida den här felsägningen från Kristersson. Men vad hjälpte det? Föga. För hennes egna partikamrater kunde verkligen inte hålla sig.
Nej.
Annika Strandhäll till exempel, tidigare ministern. Hon gick till försvar för dem som buade ut Kristersson. Och några andra S-toppar, de likade ett kritiserat inlägg från Amnesty. Som anspelade på att Kristersson sagt folkmord.
Mm. Nej, men de är det här är man ju otroligt störd över i regeringen. Och liksom man tycker att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson och liksom, S-toppskiktet kommer alldeles för lindrigt undan. Och det har de väl kanske delvis gjort här också. Men man undrar någonstans också, tycker jag, med liksom Annika Strandhäll som ändå liksom går i frontlinjen här hela tiden. Att man liksom låter henne hållas i Socialdemokraterna. Alltså, hon känns ju rätt mycket som någonstans som Socialdemokraternas svar på Hanif Bali ständigt i blåsväder, men liksom, men skillnaden är ju liksom att Hanif Bali, han hade ju liksom en väldigt ändå rätt betydande och stor hejaklack till höger. Jag vet inte.
Du menar att ingen hejar på Annika Strandhäll?
Alltså jag vet inte, men jag liksom, har hon verkligen en så liksom stor supporterskara? Jag vet inte hur mycket liksom hur liksom stor hennes väljarbas är, men det, ja, men liksom uppenbart hon backas ju fortfarande upp av partiledningen, så är det ju.
De menar väl att ingen hänger på Twitter längre, eller X som det heter nu.
Ja, fast det där är väl en sanning med modifikation. Jag tycker att när man pratar med folk i Socialdemokraterna om det här så finns det ju en del som suckar minst sagt högljutt när det kommer till Strandhäll och säger saker som att ja, hon måste verkligen lära sig hejda sig med Twitter-avtryckaren. Medan det finns ju också de som tycker att det är jättebra att hon står upp mot Sverigedemokraterna. Så jag skulle säga att det ligger väl som det alltid är i betraktarens öga.
Hörrni, vi får se hur det går för Sverigebilden. Det får bli sista ordet för idag. Politikrummet är tillbaka igen nästa vecka. Och sannolikt med nya kriser att berätta om då. Tack för idag, Thomas.
Tack, tack.
Tack, Anette.
Tackar.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.